Känner att den här blivit lägre i sommar. Som jag har växt blivit längre. Men det är nog bara att jag är ovan helt enkelt. Vi har en liten kort predikoserie på 3 söndagar. Nu så här i slutet av sommaren och i början av hösten. Som heter Som får utan herde. Och vi ska läsa från Matteus 9, 35-38. Där står det så här. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. I början av höstterminen så brukar vi ofta ha predikningar som fokuserar på vem Jesus är. Jesus är i centrum utav allt. Det är han vi vill förkunna, det är han vi vill följa och det är honom vi också vill se mer av. Och nu i 3 predikningar så ska vi stanna upp vid Jesus igen. Jesus som den gode herden som har ett herdehjärta för människor. Och vi ska stanna upp i 3 olika sätt hur Jesus bemöter det här som han ser att människor är som får utan herde. Vi ska stanna upp i att Jesus ser idag. Vi ska stanna upp i att Jesus lyssnar och att Jesus rör vid människor. Och nästa söndag är det Samuel som predikar och söndagen efter det kommer Magnus att predika i den här lilla serien. Så ni lyssnar på honom. Men idag ska vi stanna upp vid det här att Jesus ser. Men den första responsen som Jesus själv har när han ser det här att människor är illa medfarna och hjälplösa, det är att han uppmanar till bön. Den första responsen är att han ber, säger att man ska be om att Gud sänder fler arbetare till skörden. Vi som följer Jesus är kallade att bli lika honom. Vi kallar att få samma herdehjärta som han har. Men det här med att se, blickens betydelse. Genom historien i olika kulturer så har man förstått ögat och blickens betydelse. Att se på varandra, det är ju en form av ordlös kommunikation. Och en blick kan ju utstråla värme och kärlek. Det var faktiskt en blick som avslöjade för mig att Jan nog var kär i mig när vi träffades för väldigt många år sedan nu. Vi dröjde oss kvar lite i kyrkan som vi var med i. När alla andra gick hem så var bara han och jag kvar i foajén. Och sen plötsligt så överrumplade jag honom genom att titta till på honom när han inte trodde jag såg. Och då såg jag hur han såg på mig. Och jag blev, oj, för han såg så förälskad ut. Så jag blev väldigt glad och varm i hjärtat och tänkte, oj, den där blicken, den var fylld av kärlek. Men blickar kan ju även kommunicera raka motsatsen. Mina tonåringar kan säga att någon bitchblickar. Vi kanske säger att någon ger en mördande blick. Eller om blickar kunde mörda. En blick kan ge både hat och vrede till den den möter. I många kulturer så tror man på det onda ögat. Man tror att, att man kan ge ett ont öga, en förbannelse till någon. Att ge någon det onda ögat, det är en form av förbannelse. Och det finns i folktro i väldigt många delar av världen. Och det finns också en mängd olika sätt att skydda sig mot den här förbannelsen eller mot det onda ögat. Om ni någon gång har varit på semester i Grekland eller grekiska öarna eller någon annanstans, då kanske ni har sett det här såna här symboler på armband. Jag vet inte om ni ser. Det är som ett litet öga. Det står svagt här nu, men det är blått och vitt och lite svart i mitten. Och det är från början en amulett som ska skydda mot det onda ögat. Och det kan man se på i olika smycken i den regionen. Det kommer från Grekland från början. I Bangladesh så målar man istället sina ögonlock helt svarta för att skydda sig mot det onda ögat. I Mongoliet så tror man att komplimanger kan öppna upp för det onda ögats förbannelse. Så när ett litet barn har fötts så säger man absolut inte åh vilken gullig liten bebis, utan man pratar tvärtom språk för att skydda sig och säger men åh vilken ful liten bebis, åh vad du är ful. Ja, det finns olika sätt. Ja, om blickar kan innehålla både kärlek och hat och som en del tänker även förbannelse, så kan man ju också vara osynlig. Man kan ju drabbas av att inte vara sedd alls. Att vara osynlig som det osynliga barnet i Tove Janssons bok som inte syns. När någon undviker att se på en, när man med blickar blir liksom ignorerad, då blir man ju, då känner man sig osedd. Blickar ska ju skapa gemenskap och samhörighet, ge värme och tillhörighet. Men med blickar kan vi söka samförstånd och läsa av varandra. Men att istället bli utfrusen och att ingen ser en i ögonen, att andra vänder bort sin blick, det skapar ensamhet och kyla och utanförskap. Vilken blick har då Gud? Vem ser han och hur ser han? Redan i Bibelns första berättelse så står det att Gud såg. I det allra första kapitlet så står det 7 gånger att Gud såg att de olika sakerna han hade skapat var gott. Och lite längre fram i den första boken i Bibeln, i första Mosebok kapitel 16, berättas det om Abraham och Sara och deras slavflicka Hagar som får ge sig av ensam ut i öknen och som håller på att dö, hon och hennes son. Och hon ger Gud ett namn. När han räddar henne så säger hon: du är seendets Gud. Gud ser. Och man har ibland haft en symbol för det här. Man kan hitta det på olika kyrkomålningar och sådär. Ett öga i en triangel. Triangeln ska vara en symbol för treenigheten och ögat en symbol för den allseende guden. Gud ser allt. Vilka tankar och känslor väcker det hos dig om du hör att Gud ser allt? Gud har alltid varit den seende guden, men det är i Jesus som hans blick blir tydligast för oss. Jesus mötte så många olika människor. Och vi ska stanna upp vid ett möte med en rik ung man som ville ha evigt liv. Han hade följt budorden, han hade talat sanning, han hade hedrat sina föräldrar, han hade aldrig stulit. Han var en god människa. Men Jesus såg att det var något annat som stod i vägen i den mannens liv. Och det var just det här att han var väldigt rik. Hans rikedom hindrade honom från att följa Jesus. Han satte sin främsta tillit till sina pengar. Han litade mer på dem än han litade på Gud. Han ville inte släppa taget om den trygghet, den status, den tillfredsställelse som pengarna gav honom. Och så här står det i Markus 10:21. Jesus såg på honom med kärlek och sa: ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg på honom med kärlek. Inte i frustration, inte i ilska, inte strängt eller förmanande, utan i kärlek. Hans uppmaning var ju väldigt utmanande, men det var en uppmaning givet i kärlek och med en kärleksfull blick. Har du någon gång varit nära någon som fattar idiotiska beslut? Som väljer fel? Som förstör för sig själv och kanske för andra? Så otroligt lätt det är att bli frustrerad, irriterad och arg. Fattar han inte att han inte kan göra så? Eller hur kan hon göra så? Vilken utmaning det är att ha det där varma hederhjärtat. Den kärleksfulla blicken. När man visar på en annan, bättre väg. Och vilken utmaning det är att fortsätta ha den blicken när någon ändå väljer att gå en väg som man tänker är fel. Har du själv någon gång varit den som fattar idiotiska beslut? som går fel väg, som sätter din tillit till fel saker. Det har jag. Och då har det varit så viktigt att det har funnits goda människor, vänner, Jesus efterföljare som har haft det där herdehjärtat och som har sett på mig med den kärleksfulla blicken och som har visat på en annan, bättre väg. Det är så jag sakta genom livet har fått lära mig att och förstå att Jesus ser på mig med kärlek. Det är så hans blick av kärlek når mig. Ja, de osynliga, de förbannade, de skyldiga och de sjuka. Jesus han såg den gråtande kvinnan som objuden smög in på festen i farisén Simons hus. Jesus såg Zacchaeus som var ensam och utstött på grund av sin oärlighet och som satt gömd uppe i ett träd. Jesus såg kvinnan som låg i gruset och som hade begått äktenskapsbrott och som de andra ville stena. Jesus han såg barnen, tog dem upp i famnen och välsignade dem. Jesus såg in i hjärtat på den förlamade mannen som sänktes ner genom taket och såg hans hjärtas längtan efter att bli förlåten. Jesus såg också mannen som levde ensam ute bland gravarna, som skadade sig själv och som var skadad av andra. Det osynliga, de utstöttare, de förbannade, de oärliga, de skyldiga och de sjuka. Jesus såg dem var och en. Han vände sig till den där gråtande kvinnan, den objudna gästen på den där festen. Och han såg henne och upprättade henne inför de andra i rummet, så de såg henne på samma sätt som han såg på henne. Han bjöd hem sig själv till Zacchaeus, och Zacchaeus liv blev förvandlat efter den måltiden. Han visade dem som ville stena äktenskapsbryterskan att de inte heller var fria från synd. Och sen avstod han också från att döma henne. Han förlät den förlamade mannen hans synder och helade honom så han kunde ta sin bädd och gå hem. Och han bemötte den förvirrade mannen ute vid gravarna som en människa och befallde demonerna att lämna honom. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. När du nu återvänder till universitetet, till din arbetsplats, till dina träningskompisar, till din bokklubb, till din skola, till din vanliga vardag, efter sommaren och semestern, så kallar Jesus dig till att se på dem du möter med hans kärleksfulla blick. När Zacchaeus hade mött Jesus så betydde det också att han började leva sitt liv på ett annat sätt än tidigare. Till skillnad mot den här unge rike mannen som gick bedrövad därifrån, så släppte Zacchaeus taget om sina pengar och började följa Jesus. Och det fick det konsekvens att han gav bort hälften av det han ägde till de fattiga. Och han betalade tillbaka med råge det han hade lånat av andra. Mannen som hade levt ensam och besatt bland gravarna fick uppmaningen av Jesus att återvända hem till sin familj, till sitt sammanhang, för att berätta om vad han hade upplevt, att han var förändrad. Och så spred sig Guds rike vidare. Och det är så märkligt, för samtidigt som vi gång på gång behöver bli upprättade och befriade, så får vi sprida Guds rike vidare genom att bemöta andra på samma sätt som vi har blivit bemötta. Och så sprids Guds rike vidare. Men den som ännu inte tror, eller du som kanske ännu inte tror, ser han mig, tänker kanske du. Jag som inte vet om jag ens tror på honom. I Johannes evangeliets första kapitel berättas det om hur några vänner började följa Jesus för allra första gången. En man som heter Filippos bjöd med sin vän Nathanael. Följ med och se, sa han. Och så här står det i Johannes 1:47. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom: där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom: du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Innan vi ens har sett honom, så har han sett oss. Under fikonträdet, i vårt hem, i det som är vår vardag, i våra liv. Han har sett oss innan vi ens såg honom. Hans kärleksfulla blick, den vilar på dig. Och du är inbjuden att följa honom. Och det kommer förvandla ditt liv. Gud ser allt. Ja, vilka känslor väcker det hos dig? Gud ser allt. Ja, det beror på vilken blick du tror att han har när han ser på dig. I berättelserna om Jesus så blir den blicken tydlig för oss. Vi inbjuds att leva våra liv i ljuset av hans kärleksfulla blick. Och vi inbjuds att bli lika honom och att se på varandra med samma kärleksfulla blick. För att hans rike ska nå ännu fler. Amen. Vi ska få sitta kvar och lyssna på nästa sång. står upp tillsammans. Och vi ber för, idag ber vi för Johanneskyrkan och för vår start och vår höst och våra husförsamlingar. Och du får lyfta det du har på ditt hjärta. Ja, Herre, vi vill be för vår församling, din församling, Johanneskyrkan. Vi ber för den terminen som ligger framför. Vi ber för varje husförsamling, för språkcaféet, för alla relationer som finns i vår församling. Vi ber att du ska visa dig själv tydligt för oss den här hösten. Vi ber att vi ska få öppna hjärtan för vad du vill göra i våra liv och genom våra liv. För att ditt rike ska utbredas här i Linköping och runt om i världen. Vi ber för Anna-Klara. Vi ber för arbetet i Rumänien och i Mongoliet som vi får finnas med på ett hörn och stötta ekonomiskt med våra förböner och med vårt engagemang. Herre, var med och välsigna dem var och en. Vi ber om det. Jesus Kristus, du är det levande brödet som kommit ner från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till dig ska aldrig hungra, och den som tror på dig ska aldrig någonsin törsta. Himmelske Fader, vi upplyfter våra hjärtan till dig. Du ensam är värd vårt lov. Tack för att vi den här stunden förenas med alla heliga, med den himmelska härskaran, och tar del i den himmelska gudstjänsten. Och vi vill inför din tron sjunga att du är helig, helig, helig. Lovad vare du, himmelens och jordens herre, som förbarmat över oss och utgivit din enda son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Sänd din ande in i våra hjärtan, att han hos oss må tända en levande tro. Kom, helig ande, över detta bröd och vin. Tack för att vi i tro får ta del av Kristi kropp och blod. Den natten då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det, gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren, tackade Gud, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er och för de många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av det, gör det till minne av mig. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Låt oss be den bön som Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med oss. Nu får vi hälsa varandra med Guds frid. Och nu får vi ta del av gåvorna. Man kan böja knä här eller man kan stå där. Och det är också den stående stationen som det glutenfria finns. Och sen kan man ta del av de olika bönehandlingarna. Lägga en sten vid korset för att lämna av en börda. Tända ett ljus för att Kristus ska lysa in i en situation du tänker på. Är det någon som kan tänka sig